Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Har du märkt att politiker brukar göra så? Alltså att om de pratar och så avbryter de kanske för att ställa, så fortsätter de med sin mening.
Men det där är ett mediaträningsfenomen som har kommit sista 5-10 åren. Det var inte så förr i världen. De har fått lära sig det där, tror jag. Men nu hoppar vi över dösnack. Ni kör alltid en massa dösnack i början. Vi ska prata om min radikalisering. Mustafa, vad menar du med det? Nu börjar, nu kör vi stenhårt. Det här kommer ta tid att gå igenom nämnden.
Jens, varför har du med ett papper?
Därför att jag har en massa talespunkter. Ni är alltid så dåligt förberedda, men jag är superförberedd idag.
Okay, before that, on the way here, I was like looking at the news and I just saw that somebody applied for a Quran burning demonstration in Malmö.
Eurovision.
And I was thinking Jens would appreciate this, because in my mind this is like the Swedish shit show. So Eurovision, where probably half the people there, they are like confused about whether they're men or women. And then you have like anti-Semitic demonstrations because Israel that is like, that is in Eurovision. And you have like somebody will burn the Quran and the police is like, oh, but we will think about it because there is like the terror threat. Mm. So you have all this and it's a Swedish freak show. But on some level, it's also entertaining. So you kind of like, I kind of have a love-hate relationship to it because there is no other country that's like this.
Jag vill ha lugn och ro.
Vill du det?
Jag vill inte ha det där. Nej, jag är less på det. Ja. Mustafa, varför jag blivit radikaliserad? Tyst, Chang. Nu ska Mustafa först börja med.
Jens, jag hade ju ingen liksom manus för varför du har...
Men du har tänkt på det här länge.
Jag har tänkt på det här länge. Ja, du har gått längs en radikaliseringsresa.
Beskriv det.
Ja, men man ser det väldigt tydligt nu på X. Hur du till exempel bemöter vissa som säger emot dig kanske. Så kan det komma repliker som jag inte känner igen sen tidigare.
Kan du ge ett exempel?
Typ din jävla Hammaskramare. Det var någon miljöpartist som skrev det.
Ja, det gjorde jag.
Ja,
men det var inte det värsta jag skrev. Jag kallade någon jävla för jävla fitta häromdagen också.
Gjorde du?
Det har jag aldrig gjort.
Nej.
Nej. Så det är en bra iakttagelse, men du måste bygga ditt case starkare än så.
Nej, men
didn't you do this yourself? This was your recent text.
Jo. Jag står för det till 100%, men du tänker på, vi har ju gått från att vara någon slags integrationsmissionärer i vita t-shirts som åkte runt för att missionera om integration, som vi trodde skulle fungera, att ha en bättre integration, att det var det det handlade om. Och där har jag kanske då kommit fram till att det inte funkar riktigt.
Nej, och jag undrar lite varför det blir så. Är det för att man blir trött på sig själv och försöker hitta en ny väg, eller är det för att man har testat det mesta och säger, nej men det här är den rätta vägen. Förstår du vad jag menar?
Ja. Alltså,
om man följer en diet. Efter ett tag blir det tråkigt att följa dieten. Tänker man, undrar om man kan göra så här istället också få samma resultat. För att det är tråkigt.
Ja. Men jag skickade ut namn till dig igår som vi skulle prata om. Som var en orsak till min radikalisering. Kommer du ihåg det?
Nej.
Jag har glömt bort det. Jag har gett dig ledtrådar till det. Då har jag redan slarvat bort det. Helga Stenmark. i Norsjö.
Ja.
Du frågar, vem är det?
Ja.
Det är den här 89-åriga kvinnan i Norsjö som 2017 skulle gå och handla på ICA. Och hon går, tar omvägen till soprummet på väg till ICA. Och där blir hon ihjälslagen och knivad till döds av Amir Amiri från Afghanistan, som säger att han är 20 men är förmodligen äldre. Och han snor hennes pengar och går och köper godis och sån här typ monster läskedrycker och sånt där. Och sen grips han av hennes blod på sina kläder och sådär. Det är ett av de fall som har radikaliserat mig. Inte för att det inte skrevs om det i media, för det gjorde det. Expressen har till och med skrivit om honom, Amir Amiri, för han nekade till allt det trots att han hade hennes blod på kläderna. Men det har ju varit 50-60 sådana här incidenter. Jag och Chang pratade med Aron det här häromdagen. Jag testade er på några. Så jag testade er på några namn också. Kjell Gustafsson, Kjell med även var det.
Någon som blev mördad av en invandrare.
Ja. Fast nu, du bara gissar vilt nu. Grejen är
jag skjuter från höften igen.
Det var ett snyggt sätt att döda hela mitt namn.
Ge mig ett till namn.
Okej, Caroline Hakim.
Blev våldtagen av en invandrare.
Nej.
Åh nej, Caroline Hakim. Hon blev ju skjuten med sitt
hon
barn i handen.
Hon hade ett barn i
handen.
Ja.
Och vi vet inte vem som sköt henne. Men någon har ju fastnat
på... Men det var en invandrare.
Ja, men hon hade också... Hon hade också den bakgrunden. Och Kjell Gustafsson vet vi faktiskt fortfarande inte vem som högg ihjäl honom med machete där på den där restaurangen i Gislaved. Sen hade du den här 9-åriga tjejen i Göteborg på torget där. Som var hon var turist och var med sin mormor i Sverige. Och blev knivad. Kommer ni ihåg det?
Just det. Just det.
Ja, ganska brutalt överfall. I Brunnsparken. Nej, de dog inte, men hon blev svårt skadad och mormor blev också svårt skadad.
Men det var ju en psyksjuk invandrare.
Milad Salari tror han hette. Och sen har vi Fouad Saleh. Vem är det?
Det klingar faktiskt.
Slakten i Hallonbergen.
Ja, pappan och sonen var som gick på bron. Eller var det en annan?
Du ser, jag har glömt. Ja. Nej, Fouad, han hans kompisar sköt en kille, någon rival i något gäng. Och så var det ett par som såg vilka som gjorde det här. Stod på balkongen och tittade och kände igen dem. De hade själv invandrarbakgrund. Och så går det några veckor och så ringer det på dörren. Och då står Fouad där med sina kompisar. Och så går de in och bara hugger ihjäl henne framför ögonen på honom. Han flyr, hoppar ut på balkongen, ner på gatan eller på en gräsmatta. Och de springer i kapp honom, hoppar efter, slaktar honom på gräset där. Han fick ju livstid för det. Och Fouad Saleh som han heter.
Det var han som skrattade under rättegången.
Ja, den skrattande mördaren kallas han. Och sen, ja det är så jäkla många. Tommy Lind känner ni till det fallet. Mm. Abraham Ukbagabir, det var han som slaktade två på Ikea. Sen har vi Lilla Luna uppe i Skellefteå. Det finns egentligen inga gemensamma nämnare här, för att offren har invandrarbakgrund. Och i och för sig då, alla gärningsmän i de här casen som jag radar upp här, de har ju bakgrund i andra länder och kulturer.
Fast gängens bombtekniker är svensk.
Ja, det har visat sig. Och såg ni vad som hände igår? Att 100 kilo dynamit har läckt från Slussenbygget till kriminella. Så att det är så många orsaker till att bli radikaliserad. Men go on, make your case, Mustafa. Du har följt mig länge, du har sett förändringen. Men det kommer hur mycket som helst
alltså,
där.
Jag säger inte att det är fel.
Nej.
Jag bara säger att jag har noterat att det har hänt.
Det är bara att du är mycket bättre på att dölja din radikalisering bakom den här svärmorsfasaden. Jag orkar inte göra det längre. Jag har ju aldrig haft någon svärmorsdrömsfasad. Men är det inte så att du är i djupet av ditt själ?
Jo, men det är klart. Men jag håller också tillbaka i olika sammanhang.
Mm.
Jag var med om ett sammanhang bara häromdagen där jag fick höra att det är mycket resursbrist i samhället och att de egentligen inte vill hålla på med det där, men att de
är som tvungna. Skjuter.
Ja, precis. Och att jag satt bara och nickade. Alltså, en gång i tiden kanske vill jag debattera och säga, nu ska du höra mina argument. Nu sitter jag bara och nickar. Mm. Jag har gett upp.
Ja, det är väl lite så för mig också. Jag har också gett upp.
Men du får språka lite som mig, El Salvador-modell.
Nej, jag vill inte ha det. Det skulle aldrig funka i Sverige.
Alltså, skulle inte.
Vad är Jens Galman-lösningen på alla de här morden och allt det som händer?
Stäng gränsen. Och låter som en kortsiktig, jävligt populistisk lösning. Men vet ni var jag har fått den ifrån? Vet ni som sa det först som jag hörde och tänkte, ja, det kanske är det man måste göra.
Bali.
Nej, han är på Bali.
Ja.
På scenen 2019, vad heter det? Navids serie. Hur kan vi? Då sa han det så här, bara off the cuff lite i en parentes. Att vi måste stänga gränsen. Vilket jag tyckte lät radikalt, men jag förstod att Hanif kunde säga sånt där för han har bakgrund i en annan kultur. Men det här snacket om att vi ska satsa oss ur det här. När alla system ligger på minus. Socialförsäkringssystemet, rättssystemet, polisen, alla ligger efter. Att bara fylla på med fler människor som hamnar i segregerade områden och det föder fattigdom och kriminalitet, det är ju vansinne. Så stäng gränsen, det är nummer ett. Men det är ju på ett sätt en långsiktig lösning. Och sen måste man börja åka runt och samla ihop idioter som är här för att börja göra skit. Och det låter ju som Hitler, jag vet att det gör
det. Men de här mördarna här, vad ska vi göra med dem? Ska de hamna på SIS-hem i 2 år och sen vara ute i samhället?
Nej, jag är på din linje där. Arbetsläger i Norrland i 30 år. Visst. Och det här säger jag som är från, i grunden en ganska mjuk person. Och röd från början. Men sådana som Morgan Johansson...
Men arbetsläger är röd politik.
Ja, du har rätt. Annie Lööf och Morgan Johansson, de här, de har ju tvingat sådana i grunden ganska mjäka typer som jag till att bli, låta liksom som att vi är med i NMR. Men det är deras fel. Jag frånhänder mig allt ansvar.
Men det låter inte alls som Hitler. Det låter väldigt mjukt. Du vill bara stänga gränsen.
Nej, men det är ju
och låsa in kriminella. This is the level of Hitler.
Jag vet, så galet
it's
har det blivit.
The Swedish level of Hitler.
Ja?
Det brukade kallas civilisation.
Ja.
Varför är Norrland så lämpligt för de här arbetslägena?
De som mycket kan bra. Det här säger att det ska ligga långt ifrån så att de här deras kompisar inte kan åka dit och smuggla in grejer till dem. De ska ligga på någon myr 50 mil ut i Sarek.
Vill du bli mer radikaliserad?
Nej, jag hatar att det har blivit okay. så här.
För jag har en anekdot till dig.
Bra. Mm.
Vill du ha den?
Ja, låt höra.
Jag hade en klient som håller på med branschorganisation för byggbranschen. Och ett skitstort problem de har är att de snor sprängmedel, det vet alla. Så de försöker få in någon sorts jävla lagstiftning så att det finns sprängmedel som går att tracka och avaktivera från distans om det skulle bli stulet. Men det kostar lite mer. Så det är inte så många som vill det. Men jag frågade hur mycket som är stulet. Han sa, vi vet inte, men definitivt flera ton. Och då frågade jag, hur många explosioner skulle det motsvara? Han sa, det var så sjukt, jag kommer inte så ihåg det. Det var någonting i stil med, du skulle kunna ha flera sådana här bomber som vi läser om varje dag i flera år. Och det skulle räcka att bli över med sprängmedel.
Och så kommer det bli också.
Och det ligger där ute. Det är ingen som vet vart det här sprängmedlet är.
Men vem är
det
som snor dem? Alltså, är det gängkriminella?
Ja.
Jag tänker, det är ingen annan byggbranschorganisation som snor dem för att spränga säkert.
För 40 år sedan hade jag tänkt att det där kan stämma.
Ja, alltså med goda intentioner. Inte balkonger och portar. Alltså för byggandets skull. Jag vill säga konkurrens.
Så här. Nu förstår jag att Mustafa aldrig varit i närheten av en byggarbetsplats. Men hur det brukar fungera, jag kan se det framför mig.
Jag har gjort ett hedligt handtag i dess liv.
Du ska spränga en massa. Och du har gubbarna som jobbar där. Och det är ingen som har koll på... Gick det åt 30 kilo dynamit idag eller 45 kilo? Det vet du inte. Den där knallen kanske var på Röstberg eller väldigt svår att knäcka. Alltså du vet, hej då. Och så vet gubben att fan, jag ska ju fixa lite i trädgården där hemma med. Så jag tar med mig ett par dynamitgubbar.
Är det så?
Det var så i alla fall.
Fixa vad i
trädgården? När då? På 50-talet? Eller?
Nej, det var så 2005, 2007.
Vad fan gör du med dynamit i trädgården?
Därför att dynamit...
Ja, men du ser lite skeptisk
ut. Vad har du för trädgård?
Nej, men, folk som bor på landet har kanske ett tom på 5000 kvadrat eller någonting. Ett halvt hektar. Och så har du någon sten någonstans där kärringen har gnällt om att vi ska bygga pool.
Men nu pratar du om dig själv som vanligt.
Nej, jag pratar om hur det brukar vara den här attityden.
I ditt liv, ja. Jag förstår att det är dig du pratar om, Kjell. Det är lugnt.
Att få tag på dynamit var, alltså det var något som var hos varje bondegård.
Det är som när någon blir ertappad för att sno med sig kaffe från fikarummet.
Ungefär så. Okay. Det var, man såg inte allvarligt. För det var ingen människa tänkte.
Det här var tonvis. Så det är definitivt inte det. Men, och,
det går att stjäla ett antal 100 kilo på byggarbetsplats utan att det nödvändigtvis märks.
Ja, och det har ju hänt också.
Vägbyggen, det går till mängder med dynamit när du ska spränga dig fram förbi så här. Att sno några 100 kilo där, det
är
alltså, det är
inte
marginalen. Det här, du vet.
Men Chang, är det alltså gängkriminella som har snott det här då, eller är det
det kan vara gängkriminella som är det själv, men jag tror mycket mer på att det är någon byggegubbe som vill ha lite extra pengar till semestern som säljer säljer till någon annan och den i sin
typ
tur.
Typ till gängkriminella.
Kanske inte direkt gängkriminell, men någon annan lite halvhal tattare som är, åker förbi och han i sin tur säljer. Alltså, det kan mycket väl vara på det sättet. Med.
Ja,
men
ja jag tror mer på det.
Men du kan inte relativisera bort problemet med att det är okej bara för att det är någon gubbe som vill spränga i trädgård.
Nej, men han som berättar för mig vet ju att folk snor lite grann.
Ja,
svinn
till husbehov. Okay,
ja, svin. Ja,
det var inte det han syftade
till. Anledningen att jag tog upp det här med husbehov, det är för att jag förklarar hur det har sett ut.
Ja, hur det har sett ut.
Men på den tiden, så reglerna för att förvara dynamit är löjligt enkla. Det är absolut inga konstiga. Det har skärpts nu, men innan det, så jag hade en polare som höll på att spränga en del. Han hade en stor sjökontainer med massor med dödskall och varningstext bredvid huset. Och precis framför sjökontainern var gungan där hans lilla dotter satt och gungade i trädgården. Det var inga konstigheter. Det följde alla regler. Och
men allting. Samtidigt som det är på det här sättet att de här sprängämnena cirkulerar i samhället, vad kan man få hjälp med på Vårdguiden? Såg ni den?
Nej.
Vårdguiden ger ju nu råd om de som har klimatoro. Det är liksom det akuta problemet som etablissemanget tycker vi ska lägga resurser på.
Vad är botemedlet? Sluta läsa det eller?
Ja, det kan man ju börja med att göra först då. Men det här är alltså nivån av galenskap i det här landet. Samtidigt som alla går ju runt och är rädda för att deras trappuppgång ska sprängas eller att deras bilar ska eldas upp eller att deras barn ska bli beskjutna på lekplatsen. Och Vårdguiden har då rådgivning för klimatoro. Det här är ju som en fars, det här landet.
Men Jens, vad är det mest radikala du vill göra?
Det mest radikala?
Ja, jag förstår inte.
Vad är det du inte förstår?
Det är bara,
stänga
det är bara
gränsen.
Stänga gränsen. Det är inte radikalt,
det är inte radikalt.
Alls.
Det är
bara, alla
men hur många pratar om det öppet och säger det, det är det första?
Alla.
Hur många kom till Sverige förra året? Hur många uppehållstillstånd delade vi ut förra året?
Men alla säger nu att vi ska stänga gränsen.
Ja, de säger det, men gör vi det? Nej, 100 000 förra året också. Men, och det kommer bli 100 000 år och 100 000 nästa.
Du är inte radikal om du säger något som alla andra säger.
Nej, men nu sitter ni i er bubbla. Det fattar ni väl att många som lyssnar på det här tycker att det är superradikalt att någon säger stäng gränsen. Nej. De flesta tycker fortfarande det.
Nej.
Du tror inte det?
Nej.
Okej.
Det är typ alla politiker säger så nu.
Nej, det gör de inte. Märta Stenevi säger väl
inte,
så.
Inte. De Miljöpartiet är inget parti. Miljöpartiet,
jo, de är ett parti, tyvärr.
Nej. Ja. Om vi tittar på Socialdemokraterna, Moderaterna, SD, de ser det mer eller mindre.
Men det här har att göra med att ni har ju också blivit radikaliserade eftersom ni har Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson varannan vecka som gäster. Eller Sara Skyttedal. Ni är ju totalt radikaliserade fast ni inte har märkt det. Nervösa skratt.
Jag tror nog att det mest radikala man kan se idag, det är öppna gränserna.
Ja, faktiskt.
Tror du det?
Det är mer radikalt.
Det är nog i andra läger. Ja, okej, okay, men det mest radikala. Ja, men förutom det, det kommer aldrig bli så här, men man måste gå från hus till hus, område till område och bara dra ut de kriminella. Oavsett vad de har för kulturell och etnisk bakgrund. Om det är vita, som han, den här bombmakaren, han ska också i arbetsläger. Men det här är ju bara önskedrömmande, det kommer ju aldrig bli så.
Så minimera invandringen och låsa in gängkriminella.
Ja, har du något annat
radikalt
förslag? Ja, men du ser ju, vad fan ska jag säga då? Ska vi gå runt med eldkastare?
Nej, men
som i, vad heter
det? Annika Strandhäll till exempel, hon är öppen för att låsa in gängmedlemmar utan konkreta brottsmisstänkta till exempel.
Har hon sagt?
Ja.
Vet du vem hon har fått en idé
från? Jimmy Åkesson?
Nej.
Han sa det i TV4.
Nej, det var några faktiskt. Vi har pratat om det för typ ett år sedan.
Vem gav Strandhäll idén?
Ja, jag tror
är det någon hon umgås med privat?
Ja, det kan vara någon här inne.
Men det är ju fullständigt rätt så osäkert att göra så. Så det är ju en ganska galen...
Så du tar avstånd från idén som du har planterat i Annika Strandhälls
Nej,
huvud.
Ni har gjort det. Jag har inte
Vi
gjort det.
Har gjort.
Ni har gjort det.
Vem av oss är det som umgås med Strandhäll? Är det du eller jag?
Jag och Mustafa.
Mustafa, vad har du något du vill berätta för
oss? Hon var på vår släppfest. Hon hade tydligen efter det gått till någon middag som hon var sen till och så hade de frågat varför hon var sen och då hade de sagt att hon hade varit på Mustafa som min boksläppfest.
Och hur togs det emot?
Nej, det blev väldigt tyst i rummet och så hade någon frågat, känner du dem? Ja, hade hon sagt.
Var det slut på konversationen då?
Ja, det var en mood killer, uppfattar jag det som.
Men okej, nu säger ju Strandhäll att hon också vill låsa in folk utanför. Mm. Så då är problemet löst.
Att låsa in dem som begår brott. Ja, men det är ju som du säger, det är ju civilisation. Eller har varit fram
till
nu.
Jo, men jag menar, varför är du så orolig nu? Om en sosse nu öppet säger att de vill låsa in
jo,
folk.
Jo, men de menar ju inte det. De säger tror bara, inte det. Nej, men vänta nu. Nu går vi tillbaka till
tiden. Är det så du säger till Strandhäll? Du ska säga det, men du ska mena det, Strandhäll.
Ungefär som att vi pratar varje dag. Absolut inte. Men låt oss nu backa bandet till 2015 när Morgan Johansson var besökte det här flyktinglägret nere i Libanon, Jordanien någonstans där. Och blev intervjuad av Cecilia Uden möjligen, eller den här andra tjejen som är mellan Östenkore. Då sa ju han att om vi stänger gränserna och bara bryr oss om våra egna problem, då är vi ju inte längre människor. Kommer ni ihåg den, att han sa det?
Ja, jag minns det.
Och så gick det några veckor och så gjorde de precis det. Eller den gången när Anders Holmberg på ett föredömligt sätt satte honom på det hala efter att Alice Teodorescu hade grävt fram det här gamla inlägget på hans blogg. När han hade tagit bort just det, från bloggen att språktest det var en magnet för främlingsfientliga röster. Och så sitter han och blåljuger där i tv och låtsas som att han inte kommer ihåg att han har gjort det. De här människorna, de vill ju oss illa. Det är sådana som han och Annelie och Reinfeldt och Löfven och de här andra som de ljuger konsekvent om allting och ska bara rädda sitt eget skinn. Och det får till följd att även i grunden snälla medgörliga människor som jag blir radikaliserade.
Det kan vi inte låsa in Morgan Johansson med?
Jo, i arbetsläger.
Ja.
Ja, först måste han begå ett brott, en felparkering eller någonting, men sen är det väg till Norrland.
Men ljuger de eller är de bara helt inkompetenta?
Det är en väldigt bra fråga. Och vad tror ni själva?
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alltså antingen är de supersyniska och gör så här för att det är så man gör, spela spelet. Eller så förstår de inte, eller så bara ljuger de rakt av. Jag vet inte vad som är värst.
De är cyniska.
Jag tror också att det är lite så att de är cyniska.
Det spelar spelet.
Ja. Men tror ni verkligen att alla de politikerna har förstått att det kommer så mycket problem med invandring?
Ja,
till exempel?
Ja.
Tror du,
ja.
Jag tror inte att de har nej, för att spotta det.
Jag tror det är så här. Varje gång det händer någon sån här grej som Skärholmen. Jag tror Magdalena och andra de tycker det är genuint jobbigt eftersom nu hamnar debatten på motståndarnas planhalva och det blir jobbigt för dem för det är inte deras fråga. Det är det de tycker är jobbigt. De tycker inte det är jobbigt att han sköts ihjäl. Det skiter de i. Utan det som är jobbigt för dem är att det här kan vrida makten och hända. Alltså du vet, det kan gynna deras motståndare.
Men jag tror inte att de har förstått i förväg att allt det här kommer hända.
Inte i förväg.
Nej, men det är det jag menar.
2015 tror jag alla genuint trodde att ja, men det gick ju bra med Bosnien och Iran. Ja, exakt. Så nu kör vi. Mm. Men nu är jag helt övertygad om att alla vet.
Ja.
Nu vet man. Jag tror genuint att sossarna har velat ha en hög invandring för att säkra makten i framtiden. Alltså att det är en aspekt av att de har velat ha. För att kommer man hit och röstar man på sossarna. Alltså
och det är ett kolonialtänk. Att vi kan hålla de här invandrarna i schack. Vi ska lära upp dem och dressera dem till socialdemokrater.
Att, Och att Annie Lööf och Centern har velat ha en högre invandring för att krossa facket i framtiden med enkla jobb och sådär. Alltså du vet, man tänker på sitt eget. Men jag tror inte de hade förutsett att det skulle bli så här. Det gjorde ingen.
Och apropå det så påminner jag dig Mustafa precis innan här vad Hamid Safar sa till oss, rektor Hamid, för 2017, det är ju 7 år sedan när vi intervjuade honom. Då frågade vi honom nere i Göteborg när han var rektor på, vad heter skolan där, som han hade lyckats få ordning på eleverna. Vad kommer att vända folkopinionen i Sverige? Och då sa han, det spektakulära våldet. Alltså de enskilda spektakulära våldsdåden som typ det i Skärholmen. Han var helt säker på att det kommer liksom till slut skapa någon folkresning.
Det är lite en intressant grej som Mustafa sa, att ingen av de här kunde förutse vad som skulle hända. du vet, de vill ha en stor invandring. Och det slog mig, jag fick en sån här flashback 2007 tror jag det var, eller 2008. Så vi pratade 2 eller 3 år innan SD kom in i riksdagen. Jag bodde i Kristianstad och satt med en polare som pluggade till sjuksköterska eller något, åkte bil. Och han var så förbannad för det hade hänt något. Och bara, varför fortsätter de släppa in invandrare? Det här kommer gå käpprätt åt helvete. Alla såg det, rent fysiskt. Och det som slår mig är att de här människorna i Löv, någon har suttit i Värnamo med sin farsa som är någon lokalhövding.
Kommunalråd.
Ja. Mm. De har levt i en sån bubbla som har varit helt utanför. Alltså de har inte hängt med vanliga folk. Folk som vet, någon vanliga jobb eller som stöter på de här utanförskapsområdena som växte fram. Jag tror aldrig de har varit i den miljön som andra människor lever i, utan politiker har blivit någon slags egen klass som rör sig i en helt annan, alltså...
Ja, men så är det i alla länder och har varit genom hela historien, men, så det är inget nytt.
Får jag gräva lite i mer där du säger nu? Alltså, du säger att de har erfarenhet av utanförskapsområden, alltså de som såg att det här skulle gå åt helvete. Oftast ja. Är det ju första generationens invandrare som de är oftast väldigt arga över det som har hänt, för att de känner hur de deras grannar i utanförskapsområden har varit.
Ja.
Men de vet ju också hur svenskarna är. Fattar du vad jag menar? De vet ju också hur svenska samhället fungerar.
Första generationen.
Ja, alltså det är inte bara att invandrarna kommer göra kaos. De invandrarna, eller det kommer bli mer kaos i mötet med det svenska samhället också. Kolla, jag tänker så här. Det är inte att SD har fått rätt i de här frågorna. Det är för att de har haft tur också. Det är inte att de bara har sett...
Tur?
Ja, för kolla. Hade Sverige varit ett samhälle där man inte nedmonterade hierarkier, där man hade en auktoritet i skolan, där vi hade en stark polis med stark våldsmonopol, där vi hade höga straff, där det blev konsekvenser om du gjorde fel, och så vidare och så vidare.
Då hade det ju inte varit Sverige, men okej.
Okej, men vi hade haft en nivå av hög invandring ändå. Ja, då tror jag att vi hade haft problem, men inte alls sådana problem som vi ser idag. Så SDs samhällsanalys har varit mer tur. Det är ju mötet med Sverige det också har blivit kaos med invandringen.
Dude, but like 20% of the population of Sweden is foreign born. This is like insane yeah. demographically.
Yeah, yeah,
like no matter what system you have.
Yes, jag tror ändå att ta Tyskland. De har inte alls...
They don't have 20%
nu låter du som Jersey. Jag vet, jag sa, vet. På Folk och Försvar.
Men de skjuter fortfarande inte varandra i ansiktet.
Nej, det
på det sättet som man gör här.
Jersey sa på Folk och Försvar, vi var i Frankrike när vi hörde det här. Då, får ju han, då säger ju han, i Marseille och Köln har man inte skjutningar.
Ja,
överhuvudtaget, sa han.
Nej.
De hade, och så gick vi in och kollade, Marseille hade 33 gängrelaterade dödsskjutningar förra året. Då. Men han får stå och säga det, Eva Hamilton jo. Som intervjuar okay, honom.
Det är lögnar och kompetens. Ingenting.
Nej, men det är obegripligt. Det är skitsamma om han är inkompetent eller dum i huvudet. Eva Hamilton stod ju före detta vd på SVT, journalist i grunden, står ju och intervjuar honom. Och han säger det där. Och hon har antingen så dålig koll eller väljer att mörka åt honom. Så att hon säger inte, nej men vänta Jerzy, det stämmer inte. De har de här problemen där.
Men de har inte koll. Men Chang, fattar du vad jag menar?
Jo, men du missar en sak. Sverigedemokraterna jobbar utifrån en svensk kontext. Det följer med modersmjölken i Sverige att staten är din lite saft och bulle, lite kuddrum och alltid ska vara snäll och vill dig väl och ska hjälpa dig från vaggan till grav och allting. Att det är ett sånt samhälle. Det får du med modersmjölken liksom. Att, och Sverigedemokraterna, de är ju ursvännarna på något sätt. Åkesson, vad gör han på fritiden? Grillar flintastek och dricker folköl och beter sig som alla andra Sweden rockbesökare. Utifrån den kontexten så går det du är det inte tur. Det är enkel logik att förutspå vad det tar vägen. Om du tar in en högtestosteronkultur med inslag av vad det nu är för någonting, klantänk och blodshämnd och hedersvåld och allt vad det är för någonting. Och framförallt nu de yngre generationen, det är ju inte kultur från Mellanöstern. Det är ju deras tolkning av gangsterkulturen i USA. De ska vara Tony Montana i hela högen.
Det är det som Hanif Bali skriver om i sin bok, han kallar det etnogenesis, att det uppstår en slags ny gruppering mellan den gamla och den nya kulturen som inte hör ja. Hemma någonstans. Precis. Och de har liksom inga regler. Ja, den finns nu och vi har skapat den i massa förorter. Men Mustafa, jag fattar inte vad du menar när du säger att de har haft tur. Du kanske har rätt, men jag förstår inte.
Jag menar att om, jag tror att SD från början hade varit, de hade varit emot invandring oavsett. Om det var bra invandring eller dålig invandring.
Okej, jag fattar.
Och de är där de är nu därför att invandringen varit för hög, men också för att det svenska systemet har inte kunnat hantera det. Hade vi haft allt det jag pratade om, auktoritet, respekt i skolan, där blev det konsekvenser. Vi hade haft problem, men de hade inte varit lika stora som det är nu. Och då tror jag att SD hade varit ett ganska, alltså, marginellt parti.
Jag förstår. Ashkan, får jag ställa en fråga till Ashkan? Så han inte sitter och somnar. Du är så himla artig, Ashkan. Du måste ta över lite mer här. Du är den av dem som är smartast.
Låt mig berätta en sak.
Nej, jag skulle ställa en fråga först.
Min fornnordiska vän. Jag tänker.
Okej.
Okay. Och jag vill tänka klart.
Så när
klart,
du sitter med ögonen slutna, då tänker du sover inte?
Ja.
Okej. Okay.
Ja. Jag tänker, jag vill tänka klart innan jag yttrar mig.
Vill du ha en fråga? Ja. Annie Lööfs självbiografi, den första. Jag, Annie. Nej, den heter inte så. Den heter någonting liknande. Sanningens minut eller sanningens ögonblick. Vilken folkgrupp anför hon som bevis att det här med vi kan ta emot hur många som helst till Sverige? För att när hon gick i skolan med den här gruppen, då funkade det. Alltså på 90-talet.
Jag sätter halva mina pengar på forna Jugoslavien eller Iran.
Forna Jugoslavien. Ja. Och det är det hon bygger hela sin politiska vision på. För att det funkade när hon gick i skolan 94.
Jo, men
med bosnier.
Det vi har gjort i Sverige har faktiskt en väldigt stark parallell till slaveriet i USA. För vad gjorde man med alla svarta man hämtade från Afrika?
Piskade de?
Ja, men vad mer gjorde man?
Bomullsfält.
Man tog det mest fundamentala ifrån dem.
Deras kultur.
Ja, du utplånade deras kultur så de blev kulturlösa. Så det är ett under att den kriminalitet som vi ser i USA, som svarta har varit överrepresenterade i, gängkriminalitet, våld och massa andra kategorier. Det är ett under att det är på den nivån som det har varit.
Vi fick också bluesen och jazzen.
Det fick vi också, men det är ett under att de har ändå klarat sig. Det har, till slut så blev det någonting av det.
Ja, men det har väl hänt i Sverige också. Men jo, då finns det inte invandrare som har lyckats i Sverige med det?
Jo. Men du vet...
Jag har inte träffat den enda. Men...
Nej, men så här, nu kommer jag låta som Jerzy eller någon av de här. Majoriteten av invandrare som kommer hit går det bra för. Det är för att de får inte sin kultur utplånade. Men är du ungen som inte ens kan ditt eget hemspråk, så har du ju noll chans att lära dig det svenska språket. Och kan du inte ett enda språk bra, då har du inte mediet som behövs för att ta en kultur in i din skalle.
Jag förstår.
Så du blir kulturlös.
Exakt.
Så du är identitetslösa människor. Mm. Så, alltså, det de gör är ju det friskaste du kan göra. På riktigt. Om du är identitetslös, du vore sjuk i huvudet om du inte blev våldsam.
Ja, men också att du läser av din omgivning och samhället och märker att de kommer inte göra
klart
så mycket när jag blir våldsam.
Ja.
Då löper du linan ut.
Det är klart, vi är evolutionära varelser. Vi kollar hur miljön funkar. Hur kan jag tillskanska mig resurser med det jag har, med de kort jag har?
Nej, vänta, du menar att de ska vara våldsamma eller våld?
Det är klart, alltså, våld, det här är min take. Våld är alltid utvägen när du är identitetslös. Det är liksom, det är den konsekvensen du får.
Yeah, de because här... maybe you get you killed. That's one way to solve it also, get you killed.
Nej, men du är ingen. Du kan inte yttra dig på något sätt. Du är en fucking nobody. Så det är klart du blir våldsam.
Vi behöver mer identitetspolitik då.
Det låter väldigt roligt när du säger det.
Men du, mina förfäder, de var ju ganska fattiga. Det är typ pigor och drängar och bönder. Men de var inte så våldsamma. Men de hade en väldigt stark...
Det fanns ju inte Glock 19 på den tiden.
Nej, men det fanns hagelbrakare. Men de hade en stark regional och lokal kultur. Ja. Hade de, som gick flera hundra år tillbaka i tiden. Som de kunde ta stöd mot och identifiera sig med. Och söka tröst i. Och det är det jag menar, att det kan inte de här. För de liksom svävar mellan två olika världar fritt.
De fick inte ett enda jävla kort på vilket de kan bygga en identitet. Mm. Och få en kultur.
Alltså, de ser sina föräldrars kultur och de ser den som förlorare. Mamma kanske inte jobbar, pappa kanske är städare. Ja. Och de är så här, fan, ni losers. Mm. Vi losers, så jag kommer inte bli en del av det här ändå.
Så fuck it.
Ja, oh, fuck it.
Men då funkar inte det här som Magdalena Andersson säger. Bara de ser sina föräldrar gå till jobbet, då handlar det också om vilka jobb de går till. Ja, de måste, det räcker inte att gå till ett städjobb, för det är inte tillräckligt bra.
De måste bli youtubers eller raketforskare.
Ja, men som det är nu så funkar det så. Men apropå hennes besök i Skärholmen, kommer ni ihåg? Det är så obegripligt att hon gjorde om det här.
Vem?
Magdalena Andersson, hon åkte till Skärholmen. För hur gick det för Löfven? Han var ju ändå statsminister när han åkte till Vårvärdestorget. Kommer ni ihåg det? Massaken på restaurangen på Vårvärdestorget i... Är det Biskopsgården eller? Det ligger Vårvärdestorget.
Ja, men det är någonstans där.
Ja. Och han blev, det var en hel mobb som bara omgav honom och Säpovakten, och så skrek de till honom hela tiden. Han skulle försöka säga någonting, hålla ett landsfadertal. Och det enda de skrek åt honom var, vad heter de som är skjutna? De som är döda, vad heter de? Du vet inte ens vad de heter.
Och han sa, han bara, det är bara käbbel, sa han.
Ja, i princip. Han såg ju livrädd ut. Mm. Det var ju en riktig PR-katastrof. Och sen så liksom tog de och stoppade in honom i en bil och körde honom därifrån. Så det finns ju på ett sätt ett facit för Magdalena hur det kan bli i värsta fall. Det hade kunnat bli så i Skärholmen också.
Men, fast det var ju folk som gick fram och skrek till henne.
Ja, men han var ju verkligen, det var ju typ 200 pers som stod och skrek åt honom där. Och nu var det ju kanske 10-15 där hon var.
Sant.
Men Mustafa, en annan grej som du sa, en bra grej. Vi pratade om dig, Chang, innan vi gick in här. Din film, vapenfilmen, den här sketchen. Vad heter det?
Skjutskolan. Ja, den ja.
Nej, den heter Börja skjut.
Vi håller på att trycka armband nu.
Ja, Börja skjut istället för Sluta skjut. Och då sa du, Mustafa, varför är det ingen, vad sa du, ingen svensk komiker som gör liksom en sån här grej själv? Typ, för det är ju som en sketch det du gjorde, även om det finns allvar i den. Ja, och jag har en teori om varför.
Och alla skrattar, och då undrar jag, varför gör inte Özgnöjen en sån?
Ja, men han sa komiker, inte Snuggen.
I förrgår när jag var på Himlavalvet uppe på Observatorielunden där, det ligger ett fik uppe på kullen, så kom jag och min kompis Erik in där, och då satt det två personer i fiket, och det var oss och en tjej som satt längst
i Östersund?
In. Nej, Observatorielunden, okay, Himlavalvet, okay. Stockholm. Och han tittade, han hejade på mig, men man såg mycket sur ut och beklämd. Men han är en sån som skulle kunna göra en sån här rolig grej. Men när du har en myndighet i Sverige som går ut med en kampanj, de lägger 10 miljoner på en kampanj som heter, den hette, jag ska säga rätt här, Skratt som kan skada. Kommer ni ihåg den? Myndigheten för psykologiskt försvar, de la 10 miljoner. Ja, på en kampanj som heter Skratt som kan skada 2020. De drog tillbaka den där för de fick ju så mycket skit för sig för den. Och en grej som de varnade för, det var provokation. Vad är det komiker sysslar med? Vad är det du gör när du gör sånt där, Chang? Det är provokation.
Ja.
Och det ska, i ett hälsosamt samhälle ska ju komiker och kulturarbetare provocera makten. Men när du har en statlig jävla myndighet som går ut och varnar att skratt kan vara farligt. Fattar ni vilket sjukt land vi bor i? Och det var 2020, det har inte blivit bättre sedan dess.
Men tror du sånt har effekt på folk?
Jag tror att den sammantagna effekten av det och att du kan söka hjälp för din jävla klimatoro hos Folkhälsorådet, myndigheten eller vad det var. Det är liksom såna här grejer hela tiden. Men, det sätter sig i bakhuvudet på folk. Det blir en repressivt samhällsklimat.
Men det här påminner lite om kommunismen. Eller så, för att,
stryk lite.
Va?
Stryk lite.
Ja, men där var det ju väldigt mycket det här att stat och media allting talade ju om för människor hur de ska känna. Du får det färdigpaketerat.
Exakt.
Det här har hänt och så här, de här känslorna är tillåtna. Och de får du, det är som i Nordkorea där alla gråter på befallning över den stora ledaren någon, eller vad det nu är och allt det här. Det är liksom, det blir någon artificiell...
Men ett tag när de här terrordåden skedde, då gick man ju alltid ut och sa att vi ska inte vara arga. Vi ska inte känna...
Ja, precis. Man instruerar folk. Hur ska ni känna för det här? Och hur ska ni tänka? Hur ska ni... Det kom liksom färdigmatat uppifrån.
Alltså, till och med låtarna kom ut. Det var så här, Don't Look Back in Anger.
I'm Moving On. Moving On, the Sarah Dawn Finer.
Och sen John Lennons...
Imagine.
Ja.
Den här Don't Look Back in Anger, det var i Manchester efter den här Ariana Grande-terrordådet.
Fan, det är jävligt Brave New World. Alltså.
Det är ju det. Det behöver inte vara någon konspiration.
På ett extremt subtilt sätt. Nej, det kanske bara är så folk funkar när de själva får panik och har en ledarskapsposition. Vad ska du göra som ledare? Du har inga verktyg, du har ingen makt, du har ingen respekt fastän du sitter i riksdagen. Det är ingen som bryr sig om det. Vad fan ska du göra? Jag börjar tycka synd om dem nu.
Men alltså, en genuin fråga. När Chang gör sin video börjar skjut, och man ser den, man ser hela den, och så kollar man kommentarerna på X, man ser att så här, 9 av 10 kommentarer är så här, ha ha ha, Det var roligast jag sett. Man ser att liksom luften går lite ur, alltså på ett bra sätt, att man är väldigt arg, mycket känslor, och så kommer ett klipp som får en att skratta lite. Borde inte då den andra sidan se det här klippet och kommentarerna och säga, fan vad skönt, vi var på väg mot mycket hat och polarisering, men den här videon blir som en ventil mot det där. Borde inte de typ vara tacksamma mot Chang egentligen? Alltså jag menar på riktigt, jag menar allvar.
Att du tar udden av det hemska, ja, lite grann. För att man, det gör ju på ett sätt.
För att ingen skriver ju där, alltså ingen ser den här videon och säger, jag tror jag ska gå och skjuta någon med Gucci-caps nu, för att Chang sa det.
Men tror ni... Like, devil's advocate a little bit, do you think there can be anything in this that can encourage somebody who has this kind of tendency to like, okay, now maybe, yeah.
Jo, det kommer alltid finnas galningar i ett samhälle. Men de kommer ju triggas alldeles oavsett. För det de triggas av är ju framförallt det som hände i Skärholm. Men inte så mycket mina kommentarer och inspel kanske.
Ja, men de triggas ju också av Catcher in the Rye. Det är flera av de här kända mördarna som har haft det som sin favoritbok. Till exempel Hinckley som sköt Reagan, och det är någon till. De har hittat hemma hos dem Catcher in the Rye av J.D. Salinger.
Catcher in the Rye,
Räddaren i nöden. Att de har fått inspiration från den boken. Men du har inte läst den, eller?
Nej, en väldigt bra bok.
Det är en väldigt bra bok, en fantastisk bok. Den handlar inte alls om våld eller någonting. Det handlar ju snarare om att man ska vara en god människa och försöka rädda barnen från att springa över stupet. Man ska stå där som the catcher in the rye. Men flera seriemördare och andra brukar ju alludera till den. Jag tror till och med, vad heter han? Unabomber. De hittade väl den hos honom också.
Mm-hmm.
Så att allt kan ju provocera till våld i så fall, inte bara din sjukdom.
Jag har svårt att tro att just den skulle provocera någonting. Så, ja, men är någon psyksjuk, du kan omöjligt veta vad som rör sig i deras huvud.
De som blir kränkta av den, kan det inte vara så att de själva blir provocerade till att vilja skjuta folk i Gucci-kapsen?
Jag tror att de ligger och tänker.
Och så blir de så här, oj, varför känner jag så här för? Det här kan ju inte vara bra. Nej, på riktigt. Jag tror att det är inget skämt.
Ja. Det är klart att de har sådana fantasier också.
Du gör ju den videon med glimten i ögat. Alltså, allt är ju...
Eller gör jag det?
Jo, men håll käften.
Du har en Lidl-tröja på dig.
Ja, jag menar, hade det varit den här... Hade det varit CP... Christer Pettersson.
Ja.
Eller de andra dårarna.
Det har ju nästan varit ännu roligare, men okej. Okay, ja,
på X som är helt humorbefriade. Alltså, de hade ju varit arga i videon. De hade ju så här, skjut den här jävla invandraren eller något sånt där.
Och spelat någon så här Ultima Thule-låt i bakgrunden.
Exakt. Om man hade sett på kommentarerna att det hade varit deras fans. Ingen har sagt så här, bara roligt det här. Men alla skriver ju, ja, vi skrattade ju högt när vi såg det.
Jo, men det, jag tänker lite så här.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Svenne Banan åker på utflykt i skjutbanan, och så står där en någon instruktör godkänt av Socialstyrelsen som ska tala om hur du nu hanterar en pistol här liksom, för du ska prova på. Jag kommer ihåg lumpen liksom. Får man se någon trött video på någon som visar, men dra så här och kolla patron ur och gör alltid den ordningen och viktigt att du siktar i ofarlig riktning och du vet hela det här. Tänk dig, man leker att man är en sån här instruktör. Och så samtidigt så såg jag hur debatten gick på Twitter, vad folk sa för grejer och det kokade och allting. Och då bara fick jag någon galen galman-idé i huvudet.
Och då okay. bara, ska du smeta det här på min gång?
Ja, du är medskyldig. Okay. Och då bara liksom, ja, men vi testar. Och sen, jag har ju inte de här synapserna som talar om, Chang, ska du verkligen göra det här? Utan jag ringer polaren, kan du komma över med din pistol?
By the way, från en professionell skytt till en annan måste jag säga att det är väldigt fin teknik när du höll vapnet.
Men, okej, devil's advocate again. Isn't this like partly also because a lot of people who see this video, they actually think that Chang would be totally fine with gang criminals being shot?
Men det hade det ju varit.
Ja.
Och det hade de också innerst inne.
Ja,
men vad är problemet? Ja, men vad är problemet? Dit är vi på väg. Ja, det är problemet. Det är problemet, Chang. Att det är dit vi är på väg. Att folk kommer börja ta lagen i egna händer. För du hjälper till att flytta fram gränsen lite här.
Du flyttade målstolparna.
Nej, du flyttar fram gränsen.
Du sa, om vi har något problem med att de gängkriminella blir skjutna. Mm. Jag har ju inga problem med. Nej. Men sen glider du över till folk till lagen i egna händer. Det är mycket bättre om staten gör en statlig avrättning, ja. Så att det sker liksom enligt Socialstyrelsens normer.
Han lurar med en fälla där. Okay. Ja. Newman.
Jag säger inte att jag ska starta något Lidl-gäng här som ut på gator och gör utomrättslig avrättning. Det var väl det Wallström kallade när Israel krigar. Vi var en statlig avrättningsinstitution som vi gör detta på.
Men just nu, du skulle tycka att det är bra om någon gör det.
Alltså, tar vi det här exemplet med morden i Hallonbergen, han som bara flinade under hela rättegången. Jag vill se djävulen brinna.
Han fick i och för sig livstidsfängelse.
Ja, det är för snällt. Ja. Han får, jag vill se honom lida. Mm. En sån jävel. Jag vill tvätta bort
livstid i Sverige.
Jag vill tvätta bort flinet och hans ansikte. Men och alla ska se när det där leendet försvinner och blir någonting annat.
Om han dör kommer han inte lida.
Nej, han behöver inte dö. Okej, han nästan dör då. Kolla vad ryssarna gjorde med de där terroristerna. När de rullar, tingsrätten skriver sitt protokoll, alla erkände sig skyldiga till dådet, varav en var medvetslös i rullstol.
Och hade kateter.
Och det är liksom, hur kan han erkänna ett brott om han är medvetslös? Men det ryssarna gör ju det inte bara för att visa liksom att fuck with us. Du vet, du kommer få 10 fall tillbaka.
Vet du vad de påminner om? Gängkriminella.
Ja, men det är så
ryssarna?
Ja.
Det är inget bra. Det är inget sånt samhälle vi vill ha. Men varför, Chang? En fråga till dig då, varför, en analys här, varför, de som blir arga på dig för att du gjorde det där,
ja.
Varför blir de inte arga på, vad heter han, Ross, han som blev skjuten, den här rapparen, Ross, eller Yassin, eller alla de här som springer runt och fäktar med pistoler i sina rapvideos, är det för att det är konst då?
Och
då är
det ena påstår skrev ju på Aftonbladet, och hon,
denna stora tänkare,
hon blir lite arg på det, varför blir hon inte arg på Yassin?
Det kanske hon har varit någon gång, jag vet inte.
Nej, jag har läst texter, jag roade mig faktiskt med att läsa vad Irena har skrivit när det var tidigare. Det var ju den här Milo, eller vad den heter, 13-åringen och sköt ihjäl i skogen. Mm. Det skrev hon någonting om, och sen skrev hon om någonting med Einar. Men när jag läser de här texterna så verkar de mest bara handla om Irena Påsa själv.
Mm.
Så jag vet inte riktigt vad... Hon pratar mest om vad hon känner i magen.
Det handlar
och att
om.
Jag står inte ut.
Jo, men inte bara hon. Alla de här andra på vänsterkanten. Varför blir de inte upprörda när de här rapparna i sina videos håller på, precis som du gör, fast med sämre teknik?
Ja, jag har brottats med denna fråga. Jag kan inte riktigt förstå.
The hierarchy of oppression.
Ja, de ser väl de här killarna som förtryckta. Ja, och de är någon slags frihetskämpar som det gått snett för.
Men du är väl förtryckt om någon? Hela etablissemanget förtrycker
jag
dig.
Jag tillhör ju patriarkatet.
Ja, det också.
Jag är jude, jag styr ju världen.
Varför är ETC så besatt av pedofiler? Eller alltså att försvara pedofiler?
Ja, det är också en intressant fråga.
Vad har det med makt att göra?
Ja, det är en bra fråga.
De är alltid i maktposition när de ger sig på barn.
Jag tror det är någon reptilhjärnegrej. De ser Joakim Lamotte och andra högerprofiler som de ser som engagerar sig mot någonting. Och då blir det fiendens fiende.
Ah, fast jag tror, jag vet vad det där har att göra med.
Okay.
De känner en av dem som åkte dit. Så en av deras egna åkte dit och det tycker de är jävligt jobbigt.
Mm-hmm. ETC.
Vad var han, journalisten? Mm.
Nej, han var ihop med en journalist och han själv var någon slags indie-musiker, lite cool sådär.
Så var lite peddo?
Ja, inte så lite heller.
Nej.
Mm. Så, och det har ju hänt flera, det åkte ju dit en snubbe på Södertörn, en professor där. Två på Södertörn som åkte dit och lite andra. Så det där kommer lite för nära deras egna kretsar och det är därför de ravar så mycket om det där, tror jag. En annan grej som har med min radikalisering att göra som vi måste prata om, som ingen i hela Sverige pratar om i någon jävla podd, och det är så konstigt, och det är Ulf Lundell. För han har verkligen bidragit till min radikalisering, kan jag säga.
Öppna landskap.
Är det enda du kan om honom?
Ja,
öppna landskap. Är det enda du kan kläcka ur det?
Vad heter eller? Hans bok, hans debutbok?
Har han skrivit en bok?
Ja. Du ser. Är inte han musiker?
Jo, man, också. Han är författare.
Vad hette den igenväxta landskap?
Jack. Men du är ursäktad, Omar. Men han är ju vår,
är det Jack,
vår tids Bellman.
Alltså Jack.
Jack.
Som är Jack Off, eller som
ja,
är
precis,
som är franska. J-A-Q-E eller någonting sånt
där. Oväntat att Omar skulle börja prata när det blev onani-humor. Nej, inte. Nej, men den heter Jack. Han debuterade med den och så tror jag att debutplattan heter Varje Mån eller någonting.
Varje
var väl samma år. Ni vet ju att Ulf Lundell är en av de största vi har. För alla de som är födda på 1900-talet. Ni vet att han är stor. Ni tittar på honom som ni inte vet vem han är. Ulf Lundell är jättestor.
Men han har ju en blogg som han brukar skriva i och han är väldigt, väldigt islamkritisk bland annat.
Ja, det är det jag ska komma
till. Du skulle gilla honom.
Han är islamofob.
Ja. Han är superislamofob, inom citattecken. Jag ska berätta om det här. Mm. Ja, men du har ju full koll, Mustafa. Och hans dotter Sanna ihop med Persbrandt, det måste ni veta. Alla
ja, visst.
Och han har gett ut hur många skivor och böcker som helst. Han är en sån där som, tillsammans med Carola, Thomas Ledin och sådär. Han är liksom en av våra absolut största.
Jag skulle säga
största.
Att Ulf Lundell är Sveriges Bruce Springsteen.
Ja,
eller motsvarighet.
Han vill vara det.
Han vill vara det.
Men han är ju någon som har hundratusentals fans och en av de största som vi har i livet. Han är vår tids Bellman och du vet allt det där.
Du har fått det media rapporterat.
Ja, men det är det jag kommer till nu. Jag är fan den enda som har skrivit om det här i princip. Hans sista romanprojekt, den heter Vardagar. Eller det heter Vardagar. Och det är uppe i 10 volymer nu som är 600 sidor var. Och då beskriver han i varje bok sina vardagar på ett väldigt underhållande sätt, tycker jag. Det finns 3 röda trådar i de här böckerna som man började med 2016 eller 17. Det ena är hatet mot Joel Halldorf på Expressen. Den här. Han skriver om honom på var och varannan sida. Denna jävla frireligiösa predikant med sin jävla hemska frireligiösa uppsyn. Han hatar honom. Han är med hela tiden.
Och han hatar dig.
Joel Halldorf. Joel Halldorf är den enda i årets svensk juryn som tog tillbaka och bad om ursäkt för att han hade varit med och röstat fram mig.
Ja.
Mm. Det var ju bra gjort ju för sig. Men
de andra stod på sig.
Ja. Han hoppade av juryn efter att du blev utnämnd.
Ja. Så jag är på Lundells sida där.
Vad är de andra?
De andra är ett helt oresonligt hat mot SD och Trump givetvis.
Har Ulf Lundell det?
Ja, ett totalt full-blown Trump derangement syndrome, men också SD.
Ja.
Men sen parallellt med det så hatar han också islam mer än något annat. Och han är väldigt kritisk mot muslimer. Och han är en av de få som skriver muslimer. Han skriver inte islamister eller liksom lindar in det något.
Vad jobbigt det måste vara att vara Ulf Lundell.
Ja, fast hans fans älskar ju honom och han är ju hyllad av en enig kritikerkår. Men recensenterna har ju tystat ner det här ganska mycket kring de här vardagarböckerna. Hur explicit hans islamhat och muslimkritik är. För den är på var och varannan sida. Och det märkliga med Ulf Lundell är, och jag har ju läst hela den här vardagarserien.
Kan du bjuda på några exempel?
Alltså han skriver på, jag tror det är 4:an så skriver han att islam är världens eller västvärldens största problem. Och det är ett milt citat. Han skriver mycket om det här med hederskultur. Han tar upp specifika case. Han skriver om saker som har hänt i Egypten till exempel. Det här som hände på Tahrirtorget och såna grejer.
Nästa vecka kommer Omar komma med en Ulf Lundell t-shirt på sig.
men hur får ni ihop? Är han sur på SD för att SD var före honom och säga det här? Eller det, vad är han?
Nej, men det som är så intressant, och han är så himla representativ för svensk vänster och för svensk medelklass. För att alla hans analyser om det som händer i Sverige, att det skjuts och sådär, de är ganska on point. Han har fattat efter 3-4 böcker in i den här serien vad det är som håller på att hända.
Ja.
Men han ravar ju mot SD och borgarna hela tiden bara för att de inte är sossar. Han själv är ju liksom gammelgrå sosse och tror att folkhemmet ska kunna gå och bygga upp igen på det sätt som det gjordes när han växte upp. Men det intressanta med Ulf Lundell och Vardagarserien och det här islamofobin inom citattecken, det är att det är nästan inga recensenter som vågar ta upp det här. Det är någon recensent på Aftonbladet som, jag kommer inte ihåg vad han heter, men när han recenserade sexan eller sjuan i den här serien, då skrev han typ att ja, Lundell har ju lite, bjuder så här på blandade åsikter. Och det är ju kodord för att han är fucking racist.
Mm. Ja. Ulf Lundell, skicka vänfrågan.
Men han skulle förmodligen, om han satt här, var helt oförstående och liksom, ja, vadå, det är väl ett jävla problem att man, att det här med hederskultur och sådär, men ett större problem är Trump och SD. Mm. Så att det är otroligt är han underhållande att läsa.
Men då har han knäckt koden.
Hur menar du då?
När jag tror att recensenter och andra journalister har valt att backa undan för det här för att han har ingen samröre med de onda. Och jag tror att många av de här recensenterna, de gillar ju inte islam heller och allt det här. Men de vill inte förknippas med de onda krafterna. Och Lundell verkar hata de onda krafterna men har en egen åsikt.
Så, men det är lite som Sam Harris in a sense. Sam Harris hatar Trump och han och gillar islam till exempel.
Ja, det är nummer ett tror jag. Nummer två tror jag, Ulf Lundell, vad är han? 74-75
år. Ja,
han
fyller 74-75.
De tänker så här, låt gubben vara.
Så är det nog lite också. Så är ja, det lite också.
Och så men tänkte de väl inte med Ulf Brunnberg.
Vad var det han sa nu igen?
Ja, men han var väl... Det var väl ett jävla... Jag kommer ihåg när Slits fortfarande fanns. Ja. De senaste, då blev han ju intervjuad där och uttryckte sig om feminism och annat. Och ja. Ja, det blev ju ett jävla liv. Och ja,
det är också något som Lundell skriver om. Han pendlar ju mellan älska kvinnor och hata kvinnor. Han är ju lite som Strindberg där. Det är liksom, det är som en metronom som tickar fram och tillbaka hela tiden. Men det finns så mycket i de här böckerna som är en himla bra förklaring till Sverige, hur det ser ut nu 2024 och sett ut de senaste 10 åren. Åsa Linderborg skrev ju sin bok, den här, vad var det, 53 veckor på ett år eller vad den hette, där hon tog upp allt som hände med Benny Fredriksson och det här.
Och året med 13 månader.
Den, året med 13 månader. Och den är ju liksom en copycat-grej av de här vardagsserien. Och många, många andra vänsterjournalister och författare, de vill ju vara Lundell, de vill skriva som han, och de har såklart noterat att han tar ett jävla stort steg framåt i den här debatten i de här vardagsböckerna. Men det är nästan knäpptyst på kultursidorna. Alltså jag skrev en essä på Substack om det här, om SD, jag tror rubriken var Ulf Lundell SD-man. För han resonerar precis som en sån här, som Karlsson, Åkesson, alla de här. Men han liksom tar det aldrig till sin spets att, ja men okej, om det nu är så här, vad ska vi göra? Utan han landar ju alltid i att det är Socialdemokraterna som har svaret. Vilket är stor
men
komik.
Får jag fråga en sak? Vad är din teori till vad, eller för, en annan fråga först. Tror du gemene man, vanliga medborgaren där ute i landet, hyser liknande åsikter som Ulf?
Och det är inga konstigheter. Ja, alla hans fans gör ju det.
Varför fortsätter svenskar rösta på samma jävla parti som de alltid röstat?
Du såg vad de röstade på i Skärholmen. Det var ju någon som hade lagt ut det.
60% går till V och S. Mm. Ungefär, i Skärholmen centrum.
Och är det grymt att säga åt dem då? Alltså elakt att säga till dem att ni får det ni röstar på. Är det det man borde bara säga till dem i Skärholmen? Ja, egentligen är det det, eller?
Nej, men jag menar de som inte bor i de här områdena och bor så kallat där ute i landet, vanliga medelsvensson, de tycker ju bevisligen likadant som Ulf när det gäller såna här frågor. Eller som dig.
Ja, och mig har de ingen respekt för överhuvudtaget. Trots att mina åsikter och Lundells åsikter i det här fallet och kanske tangerar varandra väldigt mycket. Men han är ju en nationalikon. Och det finns en väldigt intressant debatt kring det här som jag är så förvånad. Ingen tar upp en enda jävla podd eller skriver om någonstans. Utan i någon liten recension så har det varit lite grann om att ja, han kanske är lite väl skarp i tonen mot islam och sådär. Men det är inte bara att han är lite väl skarp, utan han skriver rakt ut grejer som, om någon annan hade gjort det, då hade de liksom blivit kölhalade på Sergels torg.
Men vadå, Arskan, det är så många som röstar på SD nu?
Jo, men hur många procent av SD? Eller det är inte,
men problemet från 0 till nej, typ 25%.
Problemet är inte hur få som röstar på SD eller M eller något borgerligt, whatever. Mm. Det är varför det är så jävla många som fortfarande röstar på SV och MP.
Det är den stora knäckfrågan.
Ja. För jag har ju fått en bild målad för mig, och jag vet inte om den stämmer längre, att där ute i stugorna, gemene svensk gillar inte heller den här invandringen och asylpolitiken och att det är massa människor som inte kommer in i det svenska. Det är ingen som gillar det. Och så hänvisar man till undersökningar att svenskar har aldrig varit för invandring. Det är något politikerna har hållit på med. Varför fortsätter de rösta så här då?
Det är obegripligt.
No, well, from somebody from outside, I would say it seems actually that... Det är nästan som att socialdemokratin är en del av svensk kultur.
Det är en religion. Jo, det är vår statsreligion.
Ja, det är en religion. It's, like a, it's a culture. It's like part of your culture.
Det är som att du skulle säga varför, men, varför lämnar man inte sin religion? Trots att religionen...
Ja, trots att allt är åt helvete.
Och du, Mustafa, du brukar säga... Är det du som har sagt att du är nominell muslim? Eller är det Ibilan Osman som säger det?
Det är nominell. Jag vet inte vad det betyder.
Ja, typ, nominell muslim, att man typ är kulturell muslim. Man är inte så intresserad av själva religionen, men man identifierar sig som muslim ändå.
För att då får man synas mer i media.
Ja, jo, så är det också delvis. Men tror inte att det är som med sossar också? Att de kanske egentligen inte alls längre tror på dem, men det är deras identitet, det är deras kulturella identitet att vara socialdemokrat.
Du vill göra det var du eller?
Ja, är han socialdemokrat på riktigt, tror jag.
Det är din identitet.
Vad sa du?
Är din identitet?
Det är det som är det hemska. Min identitet från det att jag växte upp och min familj och min släkt, så är ju jag, min identitet är ju att vara sosse.
Är din släkt också sosse?
Ja. Alltså det är sossar eller... centerpartister, det är de som jag...
Är det i Östersund uppvuxen också?
I Värmland, i norra Värmland.
Aha.
Min morfar var ju fackföreningsordförande i Lärarförbundet. Och många andra, alltså min familj, mamma och pappa, de var sossar och många andra.
Har du syskon också?
Ja, min brorsa var ju, när han var ung, jag tror han var ordförande Ung Vänster i Östersund. Eller han var med Ung Vänster i deras styrelsegrupp, någonting sånt där. Så att jag kommer från en väldigt röd bakgrund. Men när jag tittar på Micke Damberg, Morgan Johansson, Anders Ygeman, Tobias Badin, mitt nya hatobjekt nummer ett. De är inte sossar för mig.
Men om du skulle gå till din familj och berätta att, vet ni vad, jag är inte sosse längre. Jag är moderat, jag hatar skatter, fri marknad.
De flesta har något
sväng. På svenska arbetsmarknadspolitik.
Då vet precis vad de skulle säga. Alla skulle säga, jag förstår precis vad du menar. Och jag har också svängt. Men jag är i grunden sosse. Och det säger jag fortfarande.
Aha, så de skulle inte skjuta ut dig ur släkten?
De har redan gjort det.
Men det är ju
nej,
inte
det har de inte gjort.
Inte
absolut inte. Nej. Jag tror att de och många andra av mina kompisar, de säger så här, nej, men jag tror inte alls längre på socialdemokraternas lösningar. Men jag är fortfarande
sosse. Men då håller ju inte religionsargumentet heller. Att man kan ju inte lämna sin religion. Det är svårt för svenskarna att rösta annorlunda.
Det är precis det jag menar.
Tydligen kostar det ju ingenting.
Jo, det kostar. Alltså, den som är vänstern som är kvar, liksom, de här Lindberg-människorna, de tycker fortfarande att man är en jävla avfällig.
Jo, men de bor ju inte i Värmland och Östersund.
Nej.
Så vad kostar det att säga, men fan, svensk traditionell socialism, demokrati, vänsterpolitik, fan, det funkar inte längre, det är inte relevant.
Det kostar mindre nu än det gjorde 2017.
Ja.
Men då var det nästan omöjligt att säga sånt utan att få höra, jaha, du har blivit nazist, du är inte sosse längre, då är du nazist.
Kan jag komma med en extremt oortodox fråga? Det här mordet i Skärholmen.
Eller dråpet som vänstern säger.
Dråpet, olyckan. Tragedin.
Som Åsa Romsson sa om olyckorna i 9-11.
Nej, misstaget. Så här, det har ju blivit en jättestor grej utomlands. Framförallt i Polen. Och nu jagar en polsk journalist mig. Om det här, de vill göra en intervju. Vad är det som händer i Sverige egentligen? Och massa frågor om det där. Och då fick jag en Jens Garnman-idé. Hon ringde mig nyss. Kan vi ta det på högtalare så kan ni också hjälpa till att svara på lackerna. Och
självklart.
Tillståndet. Mm. Går det bra?
Ja, givetvis.
Det här kan bli, för nu hamnade det alltså on live på en polsk intervju. Ah, ja, det här kommer citeras, Garnman.
Men vilka säger du att vi är då?
Inga namn. Du får själv identifiera dig hur du känner.
Vänta,
att du...
Kvinna, vänta.
Kan de ringa upp nu?
Ja.
Ja, men säg då, låt dem göra det då. Varför ringer alla journalister till honom?
Dobry.
So can you hear me?
Yes. Listen, I'm a catastrophe when it comes to planning. So I am with some people who are also... and I told them, I have this Polish journalist who wants... She have questions about what's happening in Sweden. So I asked them, are you also interested in answering this Polish journalist of what's going on? And they agreed. They think this is fun. So you have not only me to quote.
All right, but I would need to know.
I will present everyone for you, and I can send you details on everyone who it is. One guy is Jens Ganman, and I have one called Omar Makram, and one Mustafa Panshiri, and one Ashkan Fardost. And this, I will send you links to you. But please, this, you can ask your questions.
Okay. I wanted to start with our victim, meaning Mr. Mikhail Yanitsky was killed. And there were two people arrested. In the meantime, I saw the newest information. And they will go to court, I suppose, for this murder. And is this the end of the story so far? Because has disappeared from the media a little bit.
Those two arrested is not the guys who shot him. I think they were involved somehow. So they still haven't taken the person who was the actual shooter.
Mm. But many Swedish politicians have appeared at the place where this happened in Skarholmen, and they were not very well received by the people living there. There was a lot of boos and a negative reaction. So people are angry, I guess, at politicians in this case.
In Sweden, we love our leaders just as in North Korea. I'm joking with you. Maybe my friend Jens can explain this.
So what was the question?
Why was there such an angry reaction, although the politicians said right words
and yeah, I understand.
Said everything they were supposed to say?
I think there's been a backlash because this is like the 100th violent crime of this kind that has happened in the past 5 years. So people are fed up with it. And every time it happens, the politicians say, you know, this is the worst thing that has ever happened. We're going to hunt them down. We're going to make them pay, but nothing ever happens.
Mm. So you're expecting that even if they catch them, they will receive low sentences in court? Or is there a chance they will be punished severely? I mean, it's a murder.
There's a chance that they won't be punished at all also.
There's a chance they won't be punished at all.
My gosh.
Because in Sweden we have a system.
Yeah.
It's very difficult also to get people to witness.
And if they're not old enough, they will receive a lower penalty.
There is lots of rules that förmildrande omständigheter. How do we translate this? Reasons not to punish a person.
If they're too young,
if they are too young, if maybe this will affect their social status or work, this actually says in the law, there is lots of reasons that maybe we shouldn't put someone to jail or we should take some alternative thing and blah, 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 blah. So
but what is a low sentence in Sweden in that case? And what is the alternative you're talking about? What could that be?
A typical sentence could be, let's say he's maybe the shooter is maybe 16 years old. I would guess 2 years in youth. It's not a prison. How do I explain the
youth
system?
It's like a juvenile
probation.
Yeah, like a juvenile probation. Juvenile. So he will be in a place where he can play PlayStation and he will have activities. So he will have his cell phone. He can have contact with people and everything. And he will have, once every month, he will be allowed to go somewhere to see some other environment. He, you know, and this and that. And after 2 years, he will come out on the street and that's it.
Mm.
That could be a typical sentence, yeah.
So nothing will change. So essentially
No. We had a documentary in Sweden about a guy who was known by lots of police officers in Sweden. He was stealing cars and doing really hard, tough shit. And he was in prison. And when they interviewed him, he said, when I'm in prison, it's like you press the pause button, you know, on a tape recorder, you know, you play the pause button. When I come out from jail, I press play. So he told them that when I get out, I will continue to make crimes. Of course I will.
And also we had a police chief a couple of years ago, a social democrat called Dan Eliasson. He was more worried about not the victims, but the perpetrators. And he said that, usually they're traumatized themselves. So yeah. he wanted us to think more about that than the victims.
And this was a comment of there was a murder. He was commenting.
It was a young girl who was murdered at a sort of a prison,
yeah.
but slaughtered by yes. with knife. And he was more worried about the murderer than the girl that was killed.
And also this guy I mentioned in jail that said I pressed the play button. What happened? He came out a year later. He stole a car and then he was driving on the street like an idiot and he crashed with another car and there was a guy dead because of this. A total innocent guy. And he told this publicly when he was interviewed from prison that, yeah, I will probably kill someone when I get out. They let him out.
And this is going to happen again and again to answer your question because this level of violence is nowadays institutionalized in Sweden. It's not going to go away. It's going to escalate.
But then tell me, then I'll ask a bit a larger question maybe. When did Sweden become like this? When did it go onto this path? And why? Why did Sweden choose multiculturalism? When did it happen? I mean, what was the reason to deliberately go down this path? Is it a cultural thing? Has it something to do with, I don't know, a Swedish feeling of being too ethnically... not ethnically diverse enough. I know, what was the reason to go down this path?
It really started with Olof Palme back in the 70s, because that was his vision when the Swedish...
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabbarna de behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plätt. Tak, min vän.